hur man berättar om mötet mellan en auktoritet som läkaren och en patient som ofta är skyddslös eller värnlös. Det är ju enda förutsättningen för att kunna beskriva någonting, det är att ha en viss distans. Humanistiska ämnen sattes ju på undantag, de humanistiska värdena har fått stryka på foten.
Hej Agneta Pleijel.
Hej.
Välkommen till podden för narrativ medicin.
Tack.
Jag har med glädje läst din senaste roman, Doften av en man. Glädje i läsandet, men också med ett vemod och en sorg över både hur det var att växa upp som kvinna och bli en vuxen kvinna som du som det här handlar om. Men också i samband med MeToo-rörelsen som är nu så har jag fått andra glasögon.
Ja, jo visst, nej, men det var ju intressant att MeToo-rörelsen kom så pass snart efter utgivningen av den här boken. För jag kan ju tycka att jag själv beskriver en ung kvinna på den tiden som inte är riktigt klart över hur strukturerna ser ut. Så att boken är ju en slags upptäcktsfärd i ett samhällets konstruktion kan man säga när det gäller könen. Och det var intressant för mig att se i efterhand så att säga att jag beskriver detta.
Och så gör du ju samtidigt, du har ju ett, om du ska kalla det ett grepp här då, att du skriver i om hon och sen så går författaren själv in, alltså beskriver i första person, kommenterar så att säga vid några få tillfällen.
Ja.
Som blir en jättespännande relief till vartannat.
Ja, det blir ett slags dubbelperspektiv på historien. Och det där tog lång tid innan jag hittade den formen. Den hittade jag ju i Spårdomen, en flickas memoarer som föregår den här boken. Mm. Och då fick jag experimentera väldigt länge för att komma fram till att det gav rätt balans för mig när jag skulle berätta.
Varför kände du att du behövde ha de här två?
Ja, det berodde på att jag kunde liksom inte sannfärdigt säga, om man nu lägger sannfärdighetsaspekter på det, jag tyckte om en 8-årig flicka eller en 5-årig flicka, det går ju inte. Utan, och jag var också tvungen att ha en distans till henne för att den första bokens syftemål var ju att när man blir äldre gräva fram det barn som man var en gång och som man egentligen vet så lite om. Vissa fixerade minnesbilder kanske, men hela sammanhang känner man ju inte till, så det var att försöka att avtäcka det i en uppväxt. Och så fortsatte ju Doften av en man på samma sätt. Beskriver då min barndom fram till, och ungdom fram till 20-årsåldern i den första boken, och i den andra boken är jag 20 och kommer till Göteborg för att studera, för att plugga på universitetet.
Du måste ju dels närma dig själv eller du, så att säga, i ditt berättande, men samtidigt måste du också distansera dig.
Alltså det är ju enda förutsättningen för att kunna beskriva någonting, det är att ha en viss distans. Alltså närhet och kunskap och allt möjligt sånt där, men man måste ju också ha en distans för att en gestalt ska bli synlig. Och så jag tycker inte att jag använder några andra medel än när jag har skrivit romaner som handlar om helt andra människor.
Nej.
Utan jag behandlar mig själv som en del av detta, kan man säga. Både inifrånseende och utifrånseende.
För mig låter det som ett jättesvårt att hitta den distansen. Eftersom du naturligt har en närhet till dig själv.
Så att... Men P.O. Enquist, när han höll på att skriva den bok som han kallade Ett annat liv sen, han sa att jag har försökt att skriva jag, det gick inte. Men sen kallar jag denna person för han, och då gick det jättebra. Och därför att han, då skapade han en viss distans till sig själv som var nödvändigt för att få syn på sitt yngre jag.
Mm. Jag kan känna igen det i, jag skriver dagbok, har jag gjort sedan jag var tonåring, och för några år sedan så fick jag cancer, och svårigheten var att skriva dagbok i jag-form då, för jag kom så nära mig själv, så att jag började skriva i han-form då också.
Jag förstår det. Jag förstår det, för att det där han eller hon lite mer distanserat ger ju också en, håller ju också ut en hel massa ovidkommande saker, man blir rakare i sitt berättande.
Mm. Utifrån perspektivet narrativ medicin så tänker jag att ingen av oss två är läkare.
Nej.
Men skulle en läkare kunna vinna någonting på att, så att säga, också flytta sig bort från sig själv, tror du? Alltså att ta den här distansen till...
Ja, det tyckte jag att Astrid Seberger som har föreläst här på förmiddagen talade väldigt bra om. Och mycket riktigt har hon ju också från att ha varit läkare också blivit skönlitterär författare. Eftersom de här sakerna är så viktiga för henne med närhet, distans, empati, objektivitet, allt det där som en läkare måste hålla i sinnet medan han eller hon möter sina patienter. Astrid har ju dragit in mig i det som kan kallas nätmedicin också i Sverige på Karolinska i Stockholm, eftersom hon har bett mig komma och föreläsa. Jag skrev ju en läkarroman för en del år sedan om en 1700-talsläkare, och hon blev så intresserad så jag har varit och föreläst om den. Den heter Drottningens kirurg. Där som också väcker en hel rad av de här frågorna. Hur man berättar om mötet mellan en auktoritet som läkaren och en patient som ofta är skyddslös eller värnlös. I alla fall i klart underläge.
Du är ju litteraturvetare också i botten. Och därmed var du med under den perioden. Du beskriver detta också i Doften av en man. Att litteraturhistoria gick över till att bli kallas litteraturvetenskap.
Ja, det noterade jag verkligen.
Ja.
Och vad betyder det för någonting? Ja, vetenskap, det betyder ju en objektivitet. Det betyder en betydlig distansering till ämnet. Och det var ju den perioden, detta skedde ju ska vi säga i slutet av 60-talet, och då stod väl det som vi har kallat för positivism, alltså en väldigt objektiv syn på människan och vetenskapen i sitt högflor.
Mm.
Och humaniora blev ju ofta, kriterierna för humaniora blev ju också naturvetenskapliga.
Mm.
Och det var ju klart att humaniora kämpade där för att få räknas som vetenskaper, men det skadade ju, tycker jag, en del av innehållet i de humanistiska ämnena. Också i mitt eget, alltså i litteraturhistorien som skulle bli litteraturvetenskap. Jag lämnade ju så småningom, men jag tog en filosofilicentiatavhandling. Men då var jag redan kulturkritiker och journalist samtidigt. Men jag gjorde det för att fullfölja mina studier. Men jag hade blivit för min del skeptisk mot detta vetenskapliga paradigm som lades över det ämne som jag hade börjat läsa. Eftersom man inte ens kunde säga jag om man skrev en avhandling eller en uppsats. Det ansågs förgripligt. Och jag kommer ihåg i kafferummet på litteraturvetenskap, som då hette någon som var en kompis till mig som också skrev litteraturkritik, och en i kafferummet säger, han slutar sin recension med att säga, jag tycker mycket om boken, men fan bryr sig om vad han tycker. Alltså en nedlåtande inställning från vetenskapen mot kritiken då.
Någonstans handlar det om en låg självkänsla hos humanismen, så att säga.
Absolut, humanistiska ämnen sattes ju på undantag, och de stora anslagen gick inte dit utan de ströps ju från statens sida, och det uppstod en slags humanistisk brist.
Ja, jag tycker att man kan lägga en metafor med de manligt och kvinnligt på det, att det
också
är någonting som
absolut
objektifieras och hyllas och tas in som pynt i sammanhang, men tas inte på allvar.
Nej.
Men inom den narrativa medicinen så försöker man ju då så att säga, använda sig av humanismen som en möjlighet till att bli en bättre naturvetare också.
Ja, det är ju väldigt roligt. När jag var ung så var den engelska matematikern C.P. Snow, naturvetaren, väldigt mycket i ropet, och han talade ju om klyftan mellan de två kulturerna, den humanistiska och den naturvetenskapliga. Och han var ju naturvetare, så att han tyckte ju att humanisterna var slöa och lata som inte satte sig in i den nya världsordning som fysiken hade skapat, en nya världssyn. Och balansen mellan dem kan man diskutera många gånger. Han hade säkert rätt. Men att det finns ett samband, att det måste finnas en balans mellan de här två perspektiven, annars så utarmar man en vetenskap också.
Mm.
Den förtorkar, så att säga. Du måste ha ett mänskligt perspektiv.
I mötet mellan humanism och naturvetenskap, och också det som då inte heller är vetenskap, men som gör gällande ibland ekonomin,
ja. Säga,
som där det ibland dryftas naturligtvis också, men några hävdar
ja,
att det
ja,
är
men alltså, vi lever ju i ett otroligt ekonomistiskt styrt samhälle,
mm.
där andra världen får stryka på foten. Så är det ju.
Hur har det kunnat bli så att en specialitet som ekonomin, så att säga, har kunnat bli så dominant fast den inte är en vetenskap, och ligga ovanpå naturvetenskapen, och jag menar, vi har det här som heter New Public Management, mm. och där man, så att säga, hela tiden går in och mäter i tid och pengar allting. Hur har detta lyckats slå igenom när humanismen inte har lyckats?
Det har ju skett i olika omgångar. De humanistiska värdena har fått stryka på foten. Och en sak som jag hälsade med stor tillfredsställelse, det var ju när Sovjetimperiet gick i graven 1989. Men då kom ju den fria marknadens principer in störtande. Och man ansåg då att demokratin hängde ihop med ekonomin och den fria marknaden. Där måste ju också finnas en spärr om humanismen ska kunna överleva mot att den fria marknadens betingelser ska gälla på alla livsområden. Men det var ju det senaste som hände, att det blev en sån oerhörd dominans för...
Man gläddes inte lika mycket över diktaturernas fall som över kapitalismens seger. Så att
precis,
säga.
Så kan man säga.
Ja,
jag håller helt med dig. Humanisterna och humaniora och humanismen har ju hela tiden fått kämpa för sitt utrymme.
Mm.
Och om vi har ett samhälle där detta liksom försvinner, så blir det ju ett omänskligt samhälle, öppet för andra former av förtryck, tyrannier och diktaturer.
Mm.
Som vi också kan se, tycker jag, i den väldigt sjunkande kvaliteten på vården som vi upplever i Sverige. Eller vårt, måste jag säga, katastrofala sätt att bemöta flyktingarna,
mm.
ur mänsklig synvinkel. Människovärdet håller då på att urholkas.
Mm.
Den stora vinsten efter andra världskriget var ju att FNs deklaration om mänskliga rättigheterna skrevs in som lag, eller upprättades. Men nu ser vi hur den urholkas. Mänskliga rättigheterna urholkas på en rad områden utan att det möter särskilt mycket protester.
Mm.
Men narrativ medicin att ta upp det är ju en del av en protest, tycker jag, över att vi tappar människovärdet ur fokus.
Mm. Nu har vi sett den här MeToo-rörelsen. Är det en dagslända? Eller är det...
Nej, jag hoppas ju att det är... Låt oss säga att feminismen, kvinnorörelsen, feminismen har hela tiden kämpat för att könen ska kunna betraktas som likvärdiga. Vilket de inte har gjort, men väldigt många av... Bristen på likvärdighet har verkligen dolts, och det var det jag menade med att doften av en man, där upptäckte jag i efterhand att jag faktiskt beskriver upptäckten av en ordning som ingen talar om. Det finns en underbar kvinnlig amerikansk historiker som heter Gerda Lerner. Hon har skrivit en stor bok som heter The Creation of Patriarchy, alltså patriarkatets uppkomst. Och hon beskriver detta, men alltså det går långt, långt tillbaka i tiden, att kvinnor, på grund av att de är födande, på grund av att de har haft familjerna, ansvaret för familjerna, där ligger ju ett kvinnoförtryck så långt tillbaka i tiden så att vi hamnar 2000 år före Kristi födelse. Och det är alltså, och det är ju vissa samhälls, organiserandet av ett samhälle har medfört en nedvärderande syn på det ena könet. Så att MeToo-rörelsen, där får man ju hoppas att det äntligen frilägger en del av de här strukturerna. Det har det ju gjort i kraft av att det är så många. Och att det har spritt sig globalt också. Mm. Så i alla fall är det ett våldsamt försök att åstadkomma en mer demokratisk ordning.
Min upplevelse är att idag så är det fler män som aktivt går in och själva ser att jag måste förändra mig själv. Mm. Mer än kanske vad det var på 70-talet.
Det tror jag också, därför att de här, när jag säger att de här strukturerna har legat där och varit omedvetna, så är de ju omedvetna både för män och kvinnor. Mm. Alltså man accepterar en typ av beteende och kvinnor accepterar det och män accepterar det. Och när män blir varse detta, då kan det faktiskt hända någonting. Det är säkert inte smärtfritt, för att det har med självbild och identitet att göra. Och pojkar kan känna sig stigmatiserade av det här. Men de har då inte insett att de sedan födelsen ändå har haft en mycket större frihet än vad deras jämnåriga flickor har haft, jämnåriga systrar har haft. Det är hemskt intressant när det omedvetna blir synligt. Mm. Genom en sån här rörelse.
Jag kan tänka mig att också det här med då att förlora sin makt, som kanske en del män upplever. Ja. Vad skulle du säga till dem? Vad, den ängslan som skulle finnas? Hur skulle du kunna ge dem lite tröst då? Om de ska säga?
Ja, att de blir varse livskvaliteter som faktiskt de har varit utestängda från i sin egenskap av män. Jag tror att inte för alla män, men för många män finns fördelar om man lär sig att se det som fördelar.
Jag tänker på att till exempel inom vården så har man, tittar man nu på om maskulinitetsnormen möjligen gör att vi inte ser psykisk ohälsa hos män, för att till exempel att köra motorcykel utan hjälm eller att klättra upp för väggar som är livsfarligt. Ja. Det har vi sett som är normalt för.
Ja, och det, jag kan inte uttala mig om detta, men det hänger säkert ihop med hormonella förändringar också, som är lite olika mellan könen. Alltså pojkar, 15-åriga pojkar vill göra de här sakerna som du säger, köra utan hjälm och så.
Men vi som inte ville det, vi kände oss ju lite kassa som män.
Ja, visst, och då finns det ju en stor fördel att andra saker hos er värdesätts av kvinnor, inte minst.
Jag tror det var den här Lisbeth Salander, Stig Larssons Män som hatar kvinnor kom, och även den här tv-serien Homeland, en kvinnlig huvudrollsinnehavare, och Bron. Mm. Det är tre kvinnor som man väldigt lätt kan ställa sig en psykisk diagnos på olika sätt. Och det här skrev man som att varför måste kvinnor, när de nu äntligen får spela huvudrollen, varför måste då deras rollkaraktärer vara psykiskt i obalans? Mm. Men jag tyckte att där försvann diskussionen om att liksom, ser vi James Bond som särskilt frisk till exempel? Är han inte rätt?
Jag tror att väldigt många av de här spänningshjältarna är en smula i psykisk obalans eller avvikande, om man så vill.
Det är där jag menar, att man kanske har normaliserat den här maskulinitetsnormen, att liksom vad man ska göra som man, och vi tycker att men så gör ju män och så har vi inte ifrågasatt egentligen om det där är ju fullständigt knäppt.
Ja, alltså vi har gått in i ett normaliseringsmönster och som Martha Gessen har sagt i sina överlevnadsregler efter Trump, att det farligaste är vår benägenhet att normalisera. Vi måste behålla vår förmåga att chockas.
Jag ska avsluta med att prata lite grann om metaforer, för du skriver ju här i Doften av en man också om hon som då ska skriva en uppsats om Dagermans metaforer. Och det blir inte av.
Jo, hon skriver denna uppsats, men hon hade nog tänkt fortsätta med ämnet. Just det. Och det gör hon inte av olika skäl. Men Stig Dagerman var verkligen en tidig favorit bland författare för mig. Och när jag upptäckte att hans metaforer för djur avspeglade så bestämda psykiska tillstånd som ofta har med rädsla, fruktan att göra. Människors fruktan för varann och för existensen. Och det är alltså råttor, kräldjur, ödlor som Så min uppsats hette någonting i stil med Dagermans djurmetaforer som uttryck för skräck. Det där var ett hemskt intressant ämne och jag skrev ju upp varenda metafor hos Dagerman på kartotekskort, så att jag hade en stor låda.
När jag jobbar med kommunikation och läkare så brukar jag prata om att metaforen kan vara en väldig hjälp till att beskriva för en patient hur sjukdomen är. Alltså man pratar om cancer, det är man använder krigsmetaforer där. Och de kan vara ganska jobbiga istället för att man tänker sig vägmetaforer.
Alltså jag tror att vi som språkligt är tvungna att uttrycka oss i liknelser för att överhuvudtaget förstå någonting. Och metaforen är ju en typ av liknelse, man jämför det ena med det andra. Och symbolen är en liknelse där, och det brukar sägas då att symbolen innehåller ett moment som vi vet och kan någonting om och ett som är okänt. Så att symbolen och även ofta metaforen pekar ju på någonting som är obekant. Och där kan man ju begå övergrepp genom att göra för snäva metaforer, göra för snäva liknelser om vad människan är till exempel. Eller vidga begreppet så att vi tar in det här som vi faktiskt inte vet. Alltså den mänskliga kunskapen är ju otillräcklig. Mm. Och det, där är vi ju väldigt beroende av vad vi har för människosyn själva. Om vi ser människan som en föraktlig usel varelse, eller om vi ser att människan också innehåller en storhet. Och det som det väldigt mycket handlar om för läkare, det är ju, du sa metaforer som en beskrivning av en väg. Och jag har ju ofta tyckt att vi har en livsresa att göra. Och det pratade jag lite grann om igår också. Jag pratade om Joseph Campbells bok The Hero with a Thousand Faces. Att människan är en sorts hjälte med 1000 ansikten. Och han har analyserat hjältesagor från hela världen. Och hjälten är ju alltid den enskilda individen som kommer att möta vissa typer av svårigheter under sitt liv. Och där finns det ju väldigt många överensstämmelser mellan oss. Det är samma typ av svårigheter som vi möter och måste bemästra innan vi har nått något som kan kallas mognad eller klarsyn. Och om man ser på vår livsresa som någonting som vi har gemensamt, någonting som vi delar med varandra. Vi har ett liv och vi kan känna igen oss i varandras liv, därför att vi kommer att möta samma typer av svårigheter. Dels har vi ju krig och sen har vi ju äktenskap och relationer, barn, allting sånt där. Att hitta goda metaforer för detta, inte idylliserande metaforer nödvändigtvis, men goda som öppnar det egna livsvalet och det egna hoppet, tror jag är hemskt viktigt.
Jag upplever också att ofta är det de här negativa metaforerna som vi kan hitta. Men just de här som är visionerande. Eller precis. Men där finns en ängslighet, tycker jag. När jag försöker använda det på mina utbildningar så tycker folk att det blir fånigt. De tycker att det är lite dansbandsmetaforer. Och så. Men de är väldigt förtjusta i att beskriva negativa med.
Ja, det är ju också det att skriva idyller vill ju ingen av oss. Ingen författare vill skriva en idyll, utan man måste beskriva svärtan också för att det ska bli intressant. Och vi har ju en dragning till det som gör ont och är farligt. Men ändå så jag tror att människosynen är väldigt avgörande för valet av metaforer. Och det gäller att hitta bättre metaforer. De författare som kan hitta, eller andra människor som kan hitta goda metaforer, det kan ju bli slagord för en tid i alla fall, som flyttar lite grann vår syn på varandra som bara usla eller som människan som skadedjur, eller när hon också har väldigt storslagna egenskaper av hjältemod, ömsinthet, mod. Mm. Ja, det är jätteviktigt. Mm. Det är ju en språklig fråga som är hemskt intressant.
Vi vet ju att till exempel curlingföräldrar hade aldrig, vi hade aldrig förstått vad det var om inte just metaforen curlingföräldrar. Ja. Curling hade kommit med. Ja, det är ju ganska obehagligt naturligtvis, eftersom det handlar om att sopa så att ens barn hamnar i mitten och gärna knuffar bort
de andra barnen.
Ja, precis.
Och att inte heller förbereda barnen för att vissa svårigheter måste varje människa genomgå. Ja. Det är väldigt viktiga lärdomar. Och för min del så vill jag gärna se det då som livsresan som innehåller ofrånkomliga hinder som man är tvungen att tampas med. Och att unga människor borde få en kunskap om detta. Vi borde kunna lära dem mera om att ingenting, alltså det finns aldrig en helt rensopad bana där man bara går vägen fram. Utan vi möter ju svårigheter.
Nu öppnas dörren här och det var ingen metafor, utan det var så att det, om några minuter så kommer, så ska du sitta här och ha ett samtal med Astrid Seberg. Ja. Och jag tänkte att du kanske vill förbereda dig lite grann för det. Så jag tackar dig så mycket.
Tack ska du ha, det var väldigt roligt att prata med dig.
Detsamma, jag hade gärna fortsatt detta. Vi kanske får göra det en annan gång.
Ja.
Tusen tack.
Tack.